och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa prästen och skådespelaren Jonas Bodinger Larsson. Jonas växte upp i Värmland men flyttade till Stockholm i 20-årsåldern och arbetade många år inom teater och film. För drygt 10 år sedan bestämde han sig för att byta karriär och bli präst. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då är jag hemma hos mig och jag har fått besök av Jonas Bodinger Larsson. Hej Jonas!
Hej, hej! Tack för att jag fick komma.
Hur är livet?
Jag tycker det är bra. Det är härligt, tycker jag. Och jag gillar hösten. Jag tycker hösten är härlig luft och härliga färger och ut och promenera med hunden och sådär.
Vad jobbar du med nu?
Jag är präst sedan 3 år tillbaka. Så jag skolade om mig från skådespeleriet och regiarbetet.
Varför gjorde du det?
Oj, vilken... det där med kyrkan har faktiskt funnits i bakhuvudet sedan... Jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet så träffade man en syokonsulent. Och då kom de fram till att Jonas, du ska satsa på skådespelare eller präst. Och det där låg i bakhuvudet hela tiden. Men så hade jag så många andra fördomar om kyrkan. Och som Strindberg sa, jag menar, han sa i kristendomen, det är ett sätt för överklassen att hålla underklassen under sig, så att säga. Så man levde väl mycket med fördomarna. Men sen så en dag, det var väl våren 2010, så satt jag i en lägenhet på Kungsholmen. Och jag hade massa jobb då, men jag kände liksom att det blev mer som en skilsmässa med teatern. Det var inget roligt längre. Jag blev besviken på att jag kommer ihåg att jag fick en huvudroll i en pjäs och bara, vad tråkigt. Alltså, och då blev det så här, men det här är ju hemskt. Jag älskar ju teater. Och då helt plötsligt slog det mig, präst. Det är präst jag ska bli. Så då googlade jag upp att bli präst. Kommer fram till en grundläggande utbildning. Och så på den vägen, som var 8,5 års utbildning.
Och man säger präst att bli någonting, men även jag tänker tron på en gud och sånt. Det har alltså funnits med dig på något sätt då? Eller var det ett yrke du valde? Jag ska bli präst istället, om du förstår vad jag menar. Jag tänker att det borde vara tron på en gud som drar till yrket. Präst.
Jo, men så är det ju. Nu är ju inte jag uppväxt i en familj som ständigt gick i kyrkan. Men min mamma bad alltid Gud som haver barnen kär när jag skulle somna. Så tron har ju funnits där och många författare så här, har brottats ju med de här tankarna. Och inom teatern är det ju också egentligen, om man tänker efter, det är väldigt mycket paralleller till kristendomen och tron. Det är ju så många, det är ju inte så att vi vet på Gud. Vi tror ju på Gud. Ja.
Jo. Men du nämnde din mamma där och din barndom då när du var på syokonsulenten. Hur var du som barn?
Pratig. Jag fick hela tiden höra av lärarna. De kunde ringa min mamma. Ja, nu är han igång och pratar igen. Prata. Men jag växte upp utanför ett samhälle, vilket gjorde att det var en landsväg där bilarna körde väldigt fort, så att jag hade liksom inte så mycket kontakt med andra i min ålder. Så jag var väldigt mycket för mig själv. Vid Klarälven var det här. Satt och filosoferade och funderade på livet och allting. Så var ju redan då kom det igång. Men då föddes ju mycket de här tankar på teatern. Och så, ja, det...
Var sa du att du växte upp någonstans?
Utanför Forshaga.
I Värmland då?
Ja, norr om Karlstad.
Okej. Okay. Ja, och du satt och pratade där i skolan. Men hur var du annars då? Hade du kompisar i skolan? Och så? Du hade inga kompisar hemma just den kanske, men i skolan var du populär?
Jag var klassens clown. Det var ju. Och jag hade ju kompisar hemma och så, men det var inte de som bodde inne i samhället. De satte sig och åkte runt och cyklade hela tiden. Och det förstod inte jag riktigt. Ska vi ut och cykla? Vad då cykla? Jag vill ha ett mål. Vart ska jag cykla och varför? Ja.
Du har alltid varit målmedveten kanske då?
Ja. Ja, det är...
Bestämde för att ska bli präst, bestämde för att ska bli skådespelare, bestämde att ska cykla någonstans, jag vet inte.
Ja, och det där med att jag var ju, blev ju teater, Jonas. Jag växte ju upp med problem med fötterna. Jag är ju född med förkortad hälsena och andra komplikationer på fötterna. Och då var det var svårt att jag kom in på teatern, så att säga. Jag besökte Karlstad lasarett väldigt många gånger på grund av operationer och allting. Och jag var rädd för att gå till läkaren. Så vid ett tillfälle så frågade min mamma, skulle inte jag kunna få på mig en indianmask när jag går till läkaren? Ja visst, sa mamma, det får du väl ha. Och jag kommer dit, vad kunde jag ha varit, 3-4 år någonting, in och har en indianmask på mig. Och jag menar, då kan jag ju inte vara rädd. Jag menar, en indian kan ju inte vara rädd för en läkare. Och det var så den här lögnen och den påklistrade rollen tog fart. För som sagt var då, på grund av det med fötterna så kunde inte jag hålla på med fotboll eller hockey som alla andra. Så att det blev liksom lite naturligt att, ja, det blev teater. Och där har jag nu efterhand tänkt på, ja men vill jag detta egentligen innerst inne? Utan jag bara blev teater, Jonas. Eller ett det. Som man kan säga, för att du frågar om jag var populär. Ja, jag kommer ihåg en tjej som blev intresserad av mig. Och då fick hon, blev hon lite utfryst, för hon sa, men Jonas kan du inte vara kär i. Nähä, vadå? Men han är ju liksom ingen kille, han är ju liksom ett det. Så jag var liksom den här clownen bara, det var ingen, så jag var inte, och jag hade väl inget intresse heller, men jag var inte så här populär hos tjejerna då. Det kom väl senare, om den nu kom.
Är det högstadiet, eller när i tiden med den där tjejen, tänker jag?
Med mellanstadiet var väl detta. Mm.
Men och var du busig sånt annars, tonåring och sådär? Revolt?
Nej, revolten var väl att jag gjorde det som inte var revolt. Jag menar, folk, man skulle på den här tiden skulle man vara antingen syntare eller hårdrockare. Jag lyssnade på Alf Robertson.
Okej. Okay. Så det, första musikaliska explosionen, var det Alf Robertson eller?
Ja, och Bruce Springsteen kom in väldigt tidigt och var mycket textbaserat, så var mycket på svenska också. Men om jag var tvingad att välja mellan syntare eller hårdrockare, då var det hårdrockare, för hårdrock tyckte jag ändå det var äkta. Synt förstod inte jag, tyckte jag bara var konstgjort.
För du är född 73, lika gammal som jag är, och jag tänker, när vi växte upp så var det liksom antingen man var hårdrockare eller syntare, det var ganska liksom typiskt. Det fanns en tidning som hette Okej, tror jag.
Ja, just det.
Och det var alltid en hårdrocksaffisch på ena sidan och på andra sidan var det en synt band. Så det var antingen var man hårdrockare eller syntare, det var ungefär det man var liksom.
Jo, men så var det. Och sen var det väl även inom punkarna var väl också på den här tiden. Man skulle antingen vara Clash eller Sex Pistols, och då var jag Clash.
Okay. Så du lyssnade mycket på punk också?
Ja, det kom ju med, men det kom ju lite senare. Det var inte när jag var liten så att säga, utan det var väl, jag flyttade ju hemifrån när jag var 15 och då flyttade jag till Örebro.
15, det var väldigt ung. Vad jobbade dina föräldrar med först då?
Min pappa var kranförare i Karlstadhamn och mamma var förskollärare.
Men varför flyttade du till Örebro, sa du?
På den tiden fanns det inte så mycket teatergymnasium i Sverige. Utan Örebro var en plats, och då pendlade och åkte jag dit som 15-åring. Och det var väl, så det var väl, om du för revolt, då kom man in i, jag menar, tänk att bo ensam som 15-åring tillsammans med andra som bor ensamma. Så det var ju väldigt mycket klassfester under veckodagarna. För på helgerna då åkte man ju hem till mamma och pappa. Mm. Så det blev lite snedvridigt, så fredag, lördag, då var man hemma och skötsam. Men på tisdagar, då kunde det hända att man...
Och så, man var efter gymnasiet, vad tog du vägen sen då?
Då flyttade jag tillbaka till Forshaga en sväng och arbetade där som dramalärare och höll på med nyårsrevyer. Men sen efter 2 år där så kände jag att nej, men jag vill utforska detta mer. Så januari 1993 så flyttade jag till Stockholm och bodde i Stockholm i 23 år.
Mm. Och då gick du på Konstfack då eller sånt?
Jag gick då först Kalle Flygare i teaterskola 2 år. Ja. Sen var det massa privata utbildningar och fortbildning på Teaterhögskolan i Stockholm. Som numera heter väl Dramatiska institutet eller någonting. Men då heter det Teaterhögskolan.
Okej. Okay. Mm. Men och teater, du har även gjort en del filmer och sånt där. När började du jobba med film?
Det var kul att du säger, för att jag var ju så väldigt egen, och väl är alla vi människor är väl egna, men jag stod på det här. Nej, film och framförallt inte reklam, det skulle man ju inte hålla på med, och inga såpor, och det var ingenting sådär. Film tyckte jag, det var konstlat, det var inte äkta. Men det kom in senare i livet, och då insåg jag att nej, men det här med film, det var ju jättehäftigt. Det var ju... Så det kan väl ångra mig lite i livet, att jag kan ibland vara lite envis, eller som man säger på värmländska, stönig. Att jag liksom sa, nej, det där ska jag inte göra.
Att du var målmedveten kanske?
Ja, eller jag sa vad jag tyckte. Och man ska inte alltid säga allt man tycker och tänker kanske.
Men sen du flyttade till Stockholm 93. Hur var ditt liv i Stockholm de första åren?
Oj, ja det var ju... Ja, det var häftigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var ju... Och allt var liksom en...
Då var det alltså 20 år lite drygt då.
Ja, precis. Och man satt ju på kvarnen på kvällarna och drömde om en bättre värld. Och, ja, det var ju så du och jag träffades. Och det var, han greven var där. Och det var rockmusiker och den analytiska skådespelaren. Och man satt där och drömde om en bättre värld i rökdimmorna.
Mm. Och teater. Och du jobbade med olika fria teatergrupper framförallt. Någon speciell du vill lyfta?
Ja, teatertribunalen kan man väl nämna, men sen var det också återigen det där, jag ville ju göra egna projekt, så att jag hade ju Teater Hera som jag drev i många år, där man gjorde egna, och det är också lite lustigt, för att det är ju egentligen bekvämare att få en anställning med en fast lön som skådespelare, men nej, men jag ville hellre göra mina egna projekt och harva runt på, ja, du och jag gjorde ju grejer där, men då gick det inte under Teater Hera. Jo, du var med i Teater Hera på en grej, va? Kompass.
Ja, det stämmer nog.
Just det.
Men så Teater Hera, vilka var med när ni grundade Teater Hera?
Det var ju jag och Conny Andersson, men sen är det ju Mats Hedlund och Thomas Granhag. Och...
Det var ni fyra som... Men Hera, det är väl den här gudinnan, eller? Vem var det?
Ja, precis.
Tänkte vi kom på liksom prästen, där kom det lite präst in där.
Sen var det faktiskt att utanför Forshaga där jag växte upp, det heter ju Hedås, men det kallades för Hera, för det låg precis i gränsen mellan Hedås och Botorpsheden. Så i folkmun förr i tiden kallade man det för Hera. Så när jag var liten satte jag upp så här, Heras sommarshow.
Så det fanns redan där?
Ja.
Och du gjorde olika teaterprojekt. Och vad hände sen då? Gjorde du något mer intressant utöver teatern?
Som skådespelare så gjorde jag ju mycket olika saker. Jag menar, under 10 års tid så reste jag runt i Sverige och spelade full på krogen. Ja. Det var uppdrag från Folkhälsomyndigheterna. För man får ju inte servera någon som är berusad. Mm. Sen var det vid 14 år var jag regissör på Handelshögskolan för deras spex. Så jag gjorde väldigt mycket. Så jag var ju inte liksom stationerad på en fast teater, utan gjorde väldigt mycket. Jobbade med läkarstudenten där jag agerade patient. Och...
Men så det där fylljobbet som du pratade om, att spela full på krogen då. Gjorde du det i Stockholm också?
Ja, var ju i hela. Jag har varit ända upp i Kiruna. Alltså vid Riksgränsen var jag på after ski.
Och då spelade du alltså full, och så hade du med dig någon kontrollant då, eller för, helt enkelt, om de skulle bli med tillståndet, var det så det var tänkt? Liksom?
Nej, det skulle jag aldrig gå med på att sätta dit någon, utan det här blev sekretess, att man skrev dolt, man kallar för krogen A eller någonting. Mm. Och då skulle man få dem uppföljning med utbildning på, och det funkade faktiskt väldigt bra, för sen kom man tillbaka och då hade de blivit bättre. Mm. Så det var ett samarbete med Folkhälsomyndigheten och olika projekt.
Men om man ska spela full på, det blir liksom så här, måste det hänt någon gång, eller har det hänt någon gång att någon du har känt igen dig att du är full på krogen?
Jo, det har ju hänt, och det var ju lite, det kunde ju bli lite pinsamt att man, det hände några gånger att man fick bryta helt enkelt för att någon kom fram. Så man, tjena Jonas, för det, alltså det var ju, men sen är det nog många som har sett mig spela full och tro kanske nu i efterhand att jag var att jag var full fast jag inte var det.
Att hade du problem med spriten typ?
Ja, precis. Mm. Det, nej, men det var häftigt. Man fick ju besöka väldigt många olika krogar i hela Sverige.
Men det var aldrig så att det blev någon bråk med någon väktare eller så. De kan ju vara ganska hårda tag om man säger man bråkar med en vakt.
Det är därför jag har en kollega med mig som är helt nykter. För det hände några tillfällen i Stockholm att jag bröt upp armarna på mig och släpade ut mig. Och jag kände att skulle inte jag haft med mig en kompis där, då hade de nog pucklat på mig. För det var helt onödigt handgripligt. Men sen åker man då upp, jag ska inte säga, får inte avslöja, men en plats i norra Sverige. Där ramlar jag omkull och liksom häller ut ölen och allting. Och en vakt kommer fram till, nu kommer jag åka på strykar. Och han bara, du, jag hjälper dig upp. Jag går och hämtar en öl till åt dig, för det är bäst att jag som vakt hämtar, för annars kommer du nog bara hälla ut. Så det var roligt.
Ja, det ska vara Norrland till det kanske.
Ja.
Och så. Men du nämnde här förbigående och snabbt också Handelshögskolan. Du regisserade spex på Handels, eller så?
Ja, just det.
Vad var det för någonting? I många år, sa du? 13 år eller vad?
Jag gjorde mitt första 1998 och den sista gjorde väl 12, 14.
Ja, jag vet inte. Något sånt, det är den kroken.
Ja, du ser. Jag börjar bli, jag har för mig att det var 14 år jag höll på i alla fall.
Okej, men du var regissör då? Har du någon kontakt med Handelshögskolan annars? Har du studerat där eller något?
Nej, absolut inte. Men jag har ju kvar bekanta som var med under alla de här åren.
Mm. Men vad, spexet där är ganska, det är ganska stort pådrag, vill jag minnas, eller?
Ja, det var nu tog efter mig då, så tog en god vän över, Micke Klingvall har tagit över. Men nu har det varit corona, så jag vet inte hur de, det var något att de ska börja köra på engelska, tror jag.
Och vad gjorde du mer i de här åren? Man säger inne på 2000-talet då. Teater. Har du barn och familj?
Jag har en fru och jag har en labrador.
Mm. Du har också på musik.
Ja, det var ju en dröm jag också hade. Och jag har varit en sån här, på gott och ont, en förverkligare. Men ingen förvaltare. Alltså jag kunde ha drömmar. Men den här pjäsen vill jag sätta upp. Sen jag väl satt upp den gjorde jag ingenting för att någon skulle komma och titta. Och det här, jag spelade in en skiva med egna låtar i en studio i Göteborg. Som, ja, alltså en riktig skiva. Så jag fick ju till mig brev från, vad heter de? Stadsarkiv, vad heter Bild- och ljudarkivet. Att det var enligt lag tvungen att komma in med två exemplar. Sånt finns väl inte längre nu på grund av all Spotify och sådär, tror jag. Men jag gjorde ingenting för att sälja den här skivan. Så jag har liksom flera flyttlådor med skivor. Men jag gjorde, för drömmen var att jag ville göra en skiva. Sen jag väl har gjort det, ja, det här var ju drömmen. Jag har ingen dröm att någon ska lyssna på den. Så det är lite en tråkig sida hos mig, tror jag.
Men det är också, tänk om du pratar om att du har målmedveten och vill göra saker och vill göra en skiva. Sen att sälja skivan, då ska man vara en entreprenör eller någonting annat. Det är en annan sida liksom, tänker jag, eller?
Jo, men så är det. Men jag är ju väldigt imponerad av de som förverkligar sina saker och sen förvaltar det här väl.
Och kan sälja den.
Och kan sälja den, ja.
Mm. Så. Men och ni hade massa, hade du haft mycket konserter med ni hade gjort sådär sex förtryckta män. Vad var det för någonting?
Ja, just det. Det gjorde vi på Stockholms stadsteater. Sex förtryckta män. En krogshow där. Och det är också en sån här bild av hur det är teatervärlden egentligen. Redan, det var ju 99, redan då jag kände att, för då i samma veva så satte vi upp Václav Havels pjäs Protest.
Oj.
I en källarlokal vid Odenplan, Katakom, vad heter det nu? Ja, det ligger Odenteatern, tror jag den heter nu. Mm. Och vi satsade ju på den där pjäsen. Och jag kom, nu så var det Lars Engström som var regissör. Och vi kämpar. Samtidigt gör vi alltså sex förtryckta män på Stadsteatern. En pjäs som vi repar ihop i en handvändning med snabba texter och egna låtar. Det var knappt att vi repa. Vad tror du folk ville titta på? Jo, sex förtryckta män. Det var fullt hela tiden. Men på Protest, som vi verkligen har lagt ner hjärnet på, det var vi glada om det kom två, tre personer i publiken.
Det vore kanske mer tillgängligt om du heter... Det jag sett att det heter sex. Är det både sex som folk alltid är intresserade av och sex förtryckta män är musik. För det var ju alltså, ni var sex personer. Det var så det.
Eller, ja, precis.
Eller var det sex förtryckta ni symboliserade?
Nej, det är en liten ordlek. Men det var väl att vi var sex stycken.
Ni var på sex scen på scen också.
Ja,
just. Och sen så har du också jobbat mycket i Astrid Lindgrens värld.
Ja.
Många år. Vad är det för någonting?
1996 till 2003 var jag skådespelare och regissör där på Astrid värld.
Astrid Lindgrens värld är alltså en...
Nere i Vimmerby.
Det är en sån här en drömvärld kan man säga utifrån Astrids karaktärer och böcker liksom, eller hur?
Ja, precis.
Kan du beskriva Astrid Lindgrens värld som det var då?
Som det var då, för nu har det ju förändrat. De har ju byggt ut och det är ju väldigt stort vad jag förstår. Jag har inte varit där på länge. Men det var, man hade fasta föreställningar, små korta föreställningar under en dag. Och mellan dessa föreställningar så gick man runt och improviserade med turister.
Mm. Och spelade typ Pippi Långstrump hela dagen då? Eller kanske inte du spelar Pippi och du spelar...
Anton gjorde jag.
Anton, okej.
Okay. Jaha, det. Jag tar det lugnt ner det. Annars blir det snäckeboa. Jaha, det. Det är gött det.
Tyckte det var kul?
Ja, det Anton var rolig att göra faktiskt.
Gå runt och spela en karaktär liksom. Mm. Har du någon... Du har slutat helt med att göra den typen av teater. Eller gör du någon teater överhuvudtaget idag?
Jag har ju fått möjligheter nu. Jag jobbar ju i Torsby då i norra Värmland. Så förra året så satte vi upp en pjäs, Josef, som är baserad på Josef ur Gamla Testamentet. Och nu i år så ska vi sätta upp Sonen och Samariten, som vi har döpt den till. Den är baserad på Den förlorade sonen och Den barmhärtige Samarien. Mm. Och då är Thomas Granhag med där och ja, ett gäng från Stockholm som kommer upp till norra Värmland. Mm. Så det är kul att man ändå... får hålla på lite ändå. Fast jag känner att jag är ju där som präst. Jag hoppar in och gör någon liten grej bara. För annars har jag ju släppt teatern. Det finns ju inte kvar. Men det är ju ändå, det var ju en 23 år av mitt liv. Minst som man då. 23 år i Stockholm. Och sen hade jag ju hållit på innan där.
Så det... Du har jobbat också med såna här, vad heter det, inte fria teatergruppen. Man säger.
Mordgåtor höll jag på med.
Ja, vadå, mordgåtor, vad menar du?
Då spelar man och det under en trerättersmiddag och så får publiken då lista ut vem är mördaren av dessa. Underhållning helt enkelt.
Spännande.
Och detta gjorde jag via Lerbäcks teater.
Vad är det för något, Lerbäcks teater?
Det ligger ovanför Askersund, men när jag var med oss då var det på en filial nere på Brygghuset i Vimmerby. Men Lerbäcks teater, det är ju, ni som inte har varit där ska verkligen åka dit, det är jättehäftigt. En god vän till mig som startade upp en teater tillsammans med sin fru. Och man, det är mitt ute i ingenstans. Och han har lyckats få igång det. Det är jättestor omsättning och spelar jättemycket bra pjäser. Både sommar och vinter.
Kul. Det var ordet jag sökte nyss, det var jag så här, du har ju också hållit på med gruppteater.
Ja, det var väl lite den här tanken...
Vad är gruppteater?
Ja, den som införde gruppteater på institutionsteaterna i Sverige, det var ju på 60-talet, det var ju min mentor Lars Engström. Och tanken är väl att det finns inte den här hierarkin, regissör och skådespelare, utan man jobbar tillsammans. Och detta är väl på gott och ont, för att ibland blev det som att jag som regissör då kunde ibland bli lite för mycket kompis, så att det blev nästan... Pols krigsdag, om man nu får uttrycka sig i de termerna. Så att ibland kan det nog kanske vara bra att ha en auktoritär regissör. Men gruppteatertanken är ju... Och det har jag tagit med mig lite i prästyrket. Och det känner jag också på gott och ont. Ibland så ska man nog tänka sig för som präst. Och inte gå runt och fråga alla i yrkes... Alltså i arbetslaget. Vad tycker ni? Utan...
Vilken psalm ska vi sjunga på söndag?
Eller? Ja, nej, men precis. Att ibland kan det skapa en osäkerhet. Kanske hos andra. Man kanske vill känna att ja, du som präst, du är en ledare i det här.
Men du trivs att vara ledare?
Ja, trivs och tri ledare. Ja, nej, men jag är nog, det är den här arbetargrabben ändå. Liksom, men inte ska väl jag, utan vad tycker ni andra? Så där har jag fått klä på mig en ny kostym där jag får liksom försöka vara lite mer ibland. Så här, nu gör vi så här.
Men har du lättare att ta order än att få order normalt sett? Ta order än att ge order, menar
jag. Ja, jag kan nog dra mig till minnes att jag har tyckt det har varit svårt. Ska man säga, kan man kalla mig för att jag har varit bortskämd? Eller, alltså, har jag träffat på för stora auktoriteter, då har det hänt att jag bara gått där, lämnat rummet och gått därifrån. Speciellt inom teatern, om någon säger åt mig och behandlar mig orättvist. Du ska inte köra med mig. Då struntar jag. Då går jag härifrån. Ring någon annan. Ring inte mig. Och det är ju ingen bra sida hos mig. Men samtidigt så tycker jag att är någonting orättvist eller fel, så har jag alltid velat påtala det.
Men teatervärlden, där är det ju mycket hierarkier och kan jag tänka mig. Ganska tufft. Ja, man ska känna rätt personer och det är jobbiga arbetstider och löner och man ska vara på krogen och inte vara på krogen. Och hur var det för dig den tiden?
Ja, nu vet ju inte jag hur det är nu. Jag tror att det har blivit bättre, men det här med MeToo var ju verkligen en oj, när man tänkte på hur man i teatervärlden levde på ett sätt som man tog för givet, alltså. Mycket förtryck och otrevligt, alltså med bråk och jag själv blev ju, och jag kan ju inte namnge personen eftersom ni inte gick till rättegång, men jag blev ju misshandlad av en av Sveriges kändaste skådespelare och gick då till ledningen på Stadsteatern och de bara sa, men du vet ju hur han blir när han blir full, så vi gör ingen anmälan, du måste ju tänka på teaterns rykte. Och då tänkte jag på vilken, att jag bara tog det för givet, ja men så är det väl då. Och jag hade ju vittnen, jag hade läkarintyg. Och det värsta var ju inte misshandeln som sådan, utan det var väl att jag fick ett strypgrepp och personen i fråga sa, ser jag dig en gång till så kommer jag slå ihjäl dig. Och vi befann båda två är på Stadsteatern. Mm. Och det tyckte jag var nu i efterhand, det är ju helt sjukt. Mm. Och mycket saker som man vittnade om, sexskämt och alltså MeToo har nog varit av godo. För det var en väldigt machokultur.
Men han då som bråkade där, tog strypgrepp på dig, vad var bakgrunden där? Fanns det någon anledning att ta strypgrepp på dig?
Nej, han, vi sprang på varandra. Han hade bråkat med något annat sällskap och sen råkade vi komma ut samtidigt utifrån ett ställe vi hade varit på. Och han var fri förbannad. Så att, men som sagt var, jag valde ju att inte göra en anmälan. Därför kan jag inte namnge vem det är, för då blir det ju förtal, så att säga. Men det var jag. Det var en speciell situation.
Men, och sen har du jobbat internationellt. Har du gjort några internationella roller?
Nej, men däremot så har några kortfilmer som har gjort visats utomlands. Så jag har ju faktiskt vunnit pris som bästa skådespelare i Granada i Spanien och i Chicago. Det är kortfilmsfestivalet.
När var det?
Oj! Vilka år var det? Har inte du gjort research på detta?
Nej, det har jag inte gjort. Men fick du, för vilka filmer var det då?
Tysta rop och för lösningen. Och jag var ju inte där själv och tog emot priserna. Däremot var jag i Swansea och tog emot pris. Jag var den enda från teamet som var där, så då tog jag emot pris som för bästa film. Och det var ju Tysta rop. Mm. Det också.
Men, och det här är nu någonstans inne på 2000-talet. Och vi börjar oss närma oss här. Det är inte så långt kvar tills du ska börja plugga till präst. Antagligen.
Ja, just det.
Hur såg din arbetssituation åren ut innan du fattade beslutet?
Nej, men det var bra. Jag hade mina stabila uppdrag. Men jag var less. Det var liksom så här. Jag vet att jag skrivit om det där. Det blev ungefär som en skilsmässa. Du vet att du älskar en person. Och sen helt plötsligt känner man att kärleken finns inte kvar. Det var jättejobbigt. Att jag tyckte inte om att titta på teater. Jag var inte intresserad av att se på kulturnyheterna. Läsa kultursidorna vill jag inte göra. Så det växte fram det där. Och sen när jag började läsa, för det är långt att plugga. Först börjar du läsa, sen ska du gå in i antagningsprocess och få ett ja. Så jag började läsa hösten 2010. 2015 så går jag in och ansöker till att bli presskandidat och bli beviljad. Och då var jag tvingad att... För innan det, mellan 2010 och 2015, då kunde jag fortfarande bara säga nej, men det här är bara liksom en kul grej. För att det var ju som att komma ut ur garderoben, och det är ju vissa som hävdade, och jag skriver nog under på det, att det är mångt och mycket svårare att komma ut som kristen i Sverige än att komma ut som homosexuell. Det är mer accepterat, men är du kristen då är du dum i huvudet. Tror du på tomten också eller?
Har du fått, kan du ge en exempel på när du har fått liksom sådana kommentarer?
Jag har inte fått dem direkt så, men rakt mot mig, men man hör ju mycket i samhället, kollar sociala medier och många som nästan aggressiva för det här med präster. Jag var ju nu, jag lämnade tillsammans med polisen, lämnade ett dödsbud, och så var det en intervju med mig i tidningen, och så var det reportaget länkar så på Facebook. Då var det vissa som skrev liksom att jag skulle komma en präst hem till mig, så skulle jag minsann kasta ut honom. Alltså det var liksom aggressivt mot präster, men ta det lugnt. Mm. Det är inte så att vi kommer hem till någon och slår dem i huvudet med en bibel. Liksom. Utan vi är ju medmänniska.
Ja, det där dödsbudet, det var, vad var det för något? Kan du berätta om det? Var det den här stora olyckan?
Ja, det var en tragisk olycka. Två 20-åriga tjejer och en man på 53 års åldern som dör i en trafikolycka.
Uppe i
Torsby. Ja. Och då är det viktigt att påtala detta, att numera så är det inte en präst som lämnar dödsbeskedet, utan det är en polis som gör det. Men många gånger så är det jobbiga händelser, så vill polisen gärna att en präst följer med, för vi har möjlighet att stanna kvar och följa upp. Du vet inte hur en människa kan reagera. Tänk att få höra att ja, det är lite overkligt känsla om någon kommer in och bara säger du, din dotter som är 20 år är död. Så alltså, det är ju, ja, det är tufft.
Och jag antar att det var i Lilla Torsby.
Ja, mellan Torsby och Sunne.
Och båda personerna bodde i Torsby, eller?
Ja.
Och det är säkert hela byn samlades kanske i sorg då.
Ja, det blir ju så i ett litet samhälle och alla känner alla. Och jag hade ju kontakt med många av de här, vissa av de här familjerna i andra sammanhang. Och vi ordnade minnesstund då. Tillsammans med de anhöriga, det var de naturligtvis som sa att de ville ha det, och vi gjorde, öppna upp kyrkan och hade minnesstund där vi spelade musik som de här tjejerna gillade och så. Så jag tror det är lite sånt på en mindre ort. Det blir liksom mer påtagligt, hela byn drabbas.
Prästens roll kanske blir viktigare också i en liten by på sånt sätt än en stor stad.
Det tror jag. Mm. Du är mer anonym i en storstad och kanske inte har samma funktion kanske som
Men vilka fler delar ingår i ditt uppdrag som präst då?
Oj, det är mycket, för ja, det är ju förrättningar, alltså begravning, dop, bröllop och gudstjänster, men sen är det mycket samtalsgrupper, syförening, gubbfrukost. Ja, det är mycket.
Alltså det är olika som är församlingshuset då som är.
Ja, och så åker jag, för det här är, jag jobbar ju i fyra församlingar, så jag åker ju runt. Det är ju Fryksände, Östmark, Vitsand och Lekvattnet.
Mm. Trivs du åka runt då och som präst?
Ja, det gör man ju. Och där är det också så här ute på landsbygden. Det är ju svårt det här med bil. Du kan ju inte ta det någonstans om du inte har bil. Ja, men du kan väl ta bussen. Ja, men det går en buss per dag. Och på vissa ställen du ska till kanske bussen går en gång i veckan. Så att det blir lite jobbigt om du ska på ett hembesök och man får sova kvar där en vecka. Så. Mm.
Men man säger att kristna tron bottnar mycket på Bibeln och sånt där. Har du läst, jag antar att du har läst hela Bibeln, men vilka delar av Bibeln tycker du är viktigast?
Oj, vilken fråga. Rent spontant så gillar jag Saltaren väldigt mycket. Men sen ska man veta att om man skiljer på islam och kristendom, alltså hur vi i Svenska kyrkan ser på Bibeln, den är skriven av människor. Men det är ju ett tilltal, Guds tilltal, sen är det mycket metaforer. Medan Koranen då, den är ju många muslimer som menar på att det är verkligen Gud som har skrivit, den är helig på ett annat sätt. Men det är så kul också med Bibeln, för det är väldigt mycket symbolik. Många tar fram det här med Adam och Eva. Jag läste ju hebreiska. Man måste läsa ett språk, och jag läste hebreiska. Adam och Eva. Ja, vadå, ska det bara finnas? Är det två människor som är förfäder till hela mänskligheten? Det är overkligt. Ja, men nu står det inte, utan om man läser noga. Adam och Eva. Eva. Adam betyder människa. Eva betyder liv. Så om man tar en korrekt översättning rakt av, då skulle det alltså vara att Gud skapade människor och liv. Men då har vi liksom som mer mystiken i Bibeln som blir tydligare. Och på den tiden målar man upp bilder. Så det är liksom, ja, en man och en kvinna som promenerar runt i Edens lustgård. Vad står det i Bibeln? Vad är det för frukt de äter av?
Äpple?
Nej. Det är ju också en efterkonstruktion. Det står frukten. Det står inte vad det är för frukt. Det är så mycket sådana saker som inte står i Bibeln. Att vara tre vise män, det står inte heller. Det står inte hur många vise män det var.
Mm.
Så det är mycket efterkonstruktion.
Men när skrevs Bibeln?
Det är under en väldigt lång tid. Mm. Under vad, tusen år. Mm.
Och jag tänker här med... Det här med Jesu födelse, det står väl, som jag förstått, det står väl ingenstans i Bibeln att Jesus är född på julafton?
Nej. Nej. Och där har du också en skillnad på islam och kristendomen. Islam, Mohammed, han startade ju en religion. Mm. Jesus startade ingen religion. Utan det är människor efter som startade religionen. Jesus var ju bara en lärare, profet som gick runt här och talade om rättvisa och sådär. Sen i hans namn så har man då startat kristendom. Jesus hade inga ambitioner på att starta en ny religion. Han ville ju förändra, reformera judendomen för att mycket hade gått överstyr där med.
Men alltså, det jag menar här att han, det finns, sen så när man bestämde att Jesus skulle vara född den 24 december, för det var ju då, det var ju vintersolståndet, man var en av de största högtiderna, man firade att nu vänder det mot sommar och ljuset kom liksom. När blev det att man bestämde att Jesus skulle vara född på julafton, om det inte står i Bibeln?
Oj, det och vissa har ju fortfarande att man firar jul 13 dagar. Julafton är en väldigt sen högtid inom kristendomen. Många kristna har ju fortfarande inte att de firar direkt julen, utan det centrala, det är ju påsken, det är ju uppståndelsen. Det är det som är, så julen är ju... Det har ju blivit, men det är precis som de säger, man tog då, när vi ändå har en högtid där vi är inte så stående, alltså, då kan vi lägga in kristendomen där också. Men det är ju väldigt mycket under julen som är kristna symboler, så det här med att ja, vi vill inte ha någonting med kristendomen att göra, ja, men det är lite svårt att leva i det här samhället överhuvudtaget då, för att det...
Och sen där med påsken, det var väl så att han blev han avrättades på påsken.
Ja.
Enligt Bibeln. Och, men anledningen att han var där, det var väl att han firade påsken själv. Det var det judarnas uttåg i
Egypten. Ja, han skulle fira påsk.
Så, ja, precis. Han firade påsken där. Och därför blev han upptäckt där och fångad. Var det så?
Ja, precis. Han blev förrådd av Judas.
Mm. Men du nämnde lite andra religioner här, om man säger kristen, eller säger ja, islam och buddhism till exempel. Och om man säger Gud, vad finns Gud för dig? Är det i dig, i kroppen eller i huvudet eller i hjärnan eller i himlen? Om man jämför.
Jag har ju en väldigt, kan man säga, holistisk syn. Att allt hänger ihop. Så Gud, vi är ju Guds händer, ögon och öron. Vad vi gör med motvaret. Så jag svarar nog precis som där du sa, nog att Gud finns inom oss alla. Och det är många som, det är lite lustigt, för många har ju kvar den här bilden och tror att, ja, men ni präster, ni tror på en Gud som sitter på ett moln. Nej, men det är ingen som tror. Många, ja, men den Dan Andersson, det finns något bortom bergen. Ja, den tycker vi om. Men den är inte kristen. Nej, men det var ju det. Dan Andersson brottades väldigt mycket med de kristna värderingarna. Och den är ju verkligen, det är ju så att det finns något bortom berg, men vi vet inte vad.
Men alltså, andra religioner som jag är inne på. Finns det andra gudar? Eller är det samma gud med olika tolkningar enligt dig?
Det är ju de abrahamitiska religionerna. Ja. De har ju samma gud. Och det är ju alltså kristendom, judendom och islam. Mm. Så som jag nämnde förut, att vi satte upp pjäsen Josef i brunnen förra året. Då kom det muslimska barn fram efteråt. Åh, vad roligt, för den där har jag, för den stod ju med i Koranen också. Alltså GT.
Det är samma där.
Ja, precis. Det är lite annan formulering, men den fram, Josef finns ju med i Koranen också.
Men rent, jag tänker utifrån, bortsett från skrifterna, att i dig, anser du att det finns olika, är det samma Gud som en muslim tillber som du tillber?
Ja, det skulle jag vilja påstå att jag tror, återigen. Vi tror, inte vet.
Tror du på Gud själv?
Ja.
På vilket sätt finns Gud för dig?
Och där ska man väl säga att visst, bara för att man är präst så är det inte, så innebär det inte att man har tvivel. Och det hänger ihop, därför som jag sa, vi vet inte, utan vi tror. Och tro och tvivel hänger ihop. Och ibland kan man verkligen känna det mycket starkare, mycket mer upplevelser i världen. Många kan få gudsbilder eller gudskänslan som kanske säger att de är ateister, men de sitter ute i en eka och fiskar, och så kan de känna, det känns, det var när jag fick någon härlig känsla, så att där, ja, men det är just den där lite guds. Men Gud är ju inte för mig någon som sitter som att vi människor är någon marionettdockor. För då skulle man ju liksom, men däremot så kan det ju finnas en hjälpande hand också för den skull, men som jag brukar säga det med änglarna, sänk farten lite i bilen så att änglarna hinner med. Alltså, det är ju mycket vi som...
Men du har också haft ett liv som skådis då, men nu är du präst. Hur upplever du att du behandlas olika, som om du säger att du är präst eller om du säger att du är skådespelare? Vilken är den största skillnaden, tycker du, upplever du?
Det är en stor skillnad, och synen på, som är lite gammaldags fortfarande, men det är ju ändå som präst, jag får ju en helt annat bemötande när jag är på med en prästskjorta. Och som skådespelare, det var lite lustigt att man slutade med som skådespelare, det är då man fick lite perspektiv. För många som går omkring och är skådespelare tror att med Guds gåva till mänskligheten, man går omkring och spänner sig, och många vevade runt med sina armar på kvarnen och var liksom, ja, vi är odödliga, vi är häftiga. Men sen när man slutar så inser man, men ni är inte så häftiga, ni som springer omkring och är macho inom teatern. Så man fick ett annat perspektiv där, men absolut får man en helt annan respekt som präst. Men även de som är mot kyrkan, ja, men då känner man ju av blickar, och om blickar kunde döda, så att säga, att man inte är så uppskattad i alla kretsar.
Hur ofta har du på prästkragar, om man säger?
Ja, det är... I början var det ju mer, och det var väl lite för att etablera för mig själv, att påminna mig själv att jag är präst nu. Jag kan inte bete mig hur som helst. Det är ju också en del i det hela. Att man har ju lite att leva upp till som präst.
Man måste hålla rollen som präst, om man säger.
Jo, men jag kan ju inte gärna tuta och svära och ja.
Men så, du har ju spelat teater mycket och sånt. Har du någon gång spelat präst?
Jag har ju faktiskt gjort det. En ondskefull präst. Jag har till och med hittat några bilder på det där. Det blir helt bizarrt. Mördarblicken. Sen har jag spelat, den tror jag, den ligger ute på YouTube, tror jag. Jag tror det ser rent att stå Jonas stressad präst. När jag är en svartsjuk präst där. Ja, men det var lite lustigt när man har sett i efterhand så här, men vänta, det här...
Det fanns inga spår att du kände... Ja, jag kände mig så bekväm i prästrollen i den filmen, liksom.
Nej, men där var jag, hade ett bröllop här nu. En god vän, Conny, då, som jag berättade, han vigdes på Lerbäcks teater på scenen där. Och då hade jag ju kaftan på mig. Och efteråt då på middagen så var det flera som för jag har jobbat på Asselingsfärd som sagt var, och där var jag ju präst också. Och då gick man i sån här kaftan och man kom hem till Emil i Lönneberg och skulle ha husförhör. Så det var vissa som blev lite skitser där, liksom, men vänta, Jonas, är han här som prästen i Emil i Lönneberg? Nej, den är på riktigt.
Man kan tänka dig, om du har jobbat som skådespelare och dina vänner sen, så man ska bli präst, man kanske blir förvånad, eller så kändes det helt klockrent när du släppte den bomben, eller kände dina vänner till innan du skulle byta karriär?
Nej, det blev nog en skräll. Det tror jag. Hur tänker du själv? Hur upplevde du det?
Jag blev lite förvånad, men att det kändes rätt.
Ja, det är lite kul när vissa jag pratat som har sagt, ja, men, att precis som du säger, att de är förvånade, men det kändes så rätt. Och då undrar man, hur kunde de känna? Nej, men det var någonting där som... Så det, men vissa blev ju... Du ska väl inte bli präst nu när jag började plugga? Så det var liksom, nej. Det ska jag inte bli.
Men du har även givit ut en bok i år.
Ja, det har jag.
Författare, poet.
Poeten, ja.
Berätta om boken.
Ja, det är texter som kom till mig. Det är lite spännande det här när vi är inne på att vi kan byta en bana i livet. För det är lite det boken handlar om. Titeln är Jag var hemma och längtade hem. Det vill säga att jag trodde att jag gjorde det jag ville göra. Jag håller på med teater. Jag trodde innerst inne att vara... Men det var inte det. Så de här dikterna är som en inre och en yttre resa. Resan från Stockholm till Värmland. Resan från teatern till kyrkan. Och sen hur jag skriver. Det sättet jag skriver på där, det är sånt som jag aldrig har gillat att läsa själv. Jag har aldrig skrivit så själv. Utan det bara kom till mig att jag skrev. Och sen så yxade jag ner det så att det blev liksom poesi. Och så det är lite häftigt att vi människor har lätt fördomar om saker och ting. Och sen kanske det inte är som man trodde.
Vad heter boken?
Jag var hemma och längtade hem.
Kommer du skriva fler böcker?
Jag håller på faktiskt. I den här andan, poesi. Självbiografiska dikter. Så jag håller på med... Det skulle vara kul att kunna skriva som du har skrivit, roman och så, men jag har inte den förmågan. Det skulle vara kul om jag skulle ramla över den någon gång att lyckas skriva, för jag är inte den där som han klev ut genom dörren. Det var mitt i juni. Klockan visade två. Alltså, jag är inte den som kan
det. Jag tänker, om du är i Värmland, det finns ju en hel del poeter, eller med Fröding, och hade du med Selma Lagerlöf?
Ja, mycket poeter. Nils Ferlin. Ja, just det.
Finns det kanske inspirationen där i skogarna?
Ja, men det är kul att skriva. Och jag tror att det är viktigt att vi människor har någonting vid sidan om sitt arbete. Och det har jag varit väldigt dålig på. När jag höll på med teater, då var teater. Det var hela mitt liv var teater. Och många andra av dem kanske hade intresse för golf, att måla tavlor, att hålla på. Och nu som präst är det också, så jag försöker hitta någonting. Det är nog viktigt att vi kan rensa hjärnan.
Vilka är de största skillnaderna på att bo i Värmland och bo i Stockholm för dig?
Oj! Det har sina fördelar och nackdelar, både och. Men det är väl därför som jag och min fru har köpt en lägenhet i Karlstad. Så då får vi ändå stadskänslan när vi åker dit så ofta vi kan. Men samtidigt trivs jag jättebra i Värmland. Och då är det lägenheten som vi har i Karlstad ligger i Klara kvarteren, heter det. Det är centralt Karlstad. Väldigt lugnt område. Så vi lämnar landet, alltså Torsby, för att åka till Karlstad för att få tyst. För där är det tyst. Det är på fjärde våningen, bra isolerat. När vi bor i Torsby, då bor vi precis bredvid XL Bygg, Postnord, återvinningscentral. Så det är massa liv och rörelser. Men det var inget bra svar kanske på frågan. Vad är det för...
Vad saknar du mest från Stockholm?
Jag skulle nog säga det här, att bara att promenera runt i stan och träffa vänner och... Men jag insåg det i de sista tiden i Stockholm. så var jag inte ut, jag utnyttjade ju inte Stockholm. Jag satt mest i lägenheten eller sådär, och man hade folk på besök. Det var inte så mycket att man gick ut heller som man gjorde förr.
Och när du kommer till Stockholm så här som idag du då, hur känns det? Är det mycket folk eller känns det förvirrat?
Ja, det är ju blivit jättemycket folk. Det är så trångt så man, det är nog helt otroligt. Så att ibland när jag åker upp så över dagen så är det nästan som att man längtar hem för att man känner sig... Man har snabbt blivit en lantis så att säga. Man hänger inte med i det här tempot och trångt. Och, jag menar, i Torsby, jag menar, det var ju som de sa där under coronan, skulle man hålla 2 meters avstånd. Och då sa vi i Torsby, men måste vi stå så nära varandra? Alltså det var, och här är det jättetrångt, så det måste ha varit svårt här att hålla avstånd. Tänker jag. Men allt har ju sin tid, som det står i predikan. Allt har sin tid, och så är det väl lite med... Jag menar, du och jag träffades väldigt mycket på Östgötakällan exempelvis. Men det var sin tid. Jag tror inte att det skulle vara samma känsla om jag skulle kliva in på Östgötakällan nu. Det allt är väl ändrat.
Ja, och vi har ju blivit lite äldre också.
Ja, det är det jag menar. Allt har sin tid.
Vad har du för relation till döden för dig själv?
Ja, nu har jag faktiskt varit inne i en lite dödsångest, om jag får säga så. Jag vet inte om det är en kombination med att det har hänt väldigt mycket dödsfall i närheten och i jobbet. Och sen att jag snart, man närmar sig 50. Och det är inte så att jag är rädd för att dö, men jag vill inte... hoppa av skutan än, va? Jag vill vara kvar en stund till och jag vill leva.
Vad händer när man dör då, enligt dig?
Ja, det finns ju någonting där. Det finns ju någonting, men vad exakt? Ja, nej, men det man på något sätt så finns det finns ju en uppståndelse, det finns ju ett liv, men på vilket sätt det ska väl bli spännande och se. Många vittnar ju om att de ser när de närmar sig, när de går mot döden, att de ser ett ljus. Framför att de går mot ljuset. Men då hörde jag några då som var så emot detta som menade på att ja, men det blir så när du får syrebrist i hjärnan. Då ser du ljuset. Så man kan ju hitta förklaringar både det ena och det andra.
Är det viktigt att ha en tro?
Jag tror att det kan hjälpa människor att blicka framåt och se möjligheterna, se hoppet. Du kan ta det som i fotboll, du tror på att Hammarby ska vinna, men du kan ju inte veta det. Men om det är totalt likgiltigt inför Hammarby, då är du nog kanske ingen supporter om du struntar helt i. Förstår vad jag menar? Samma sak är det med tron, tror jag, med livet, med Gud. Har vi en tillit och en tro på en bättre värld, ett liv efter detta, så kan man nog härda ut.
När du inte jobbar som präst eller skådespelare, vad gör du på fritiden? Vad får dig att må bra?
Ja, det är det jag försöker utforska, att hitta något hobby, intressen. Utan vad som är nu, det är väl ute och promenera med min hund och skriva. Jag skriver inte musik längre, vilket jag skulle vilja göra kanske, men jag har inget som driv till det, så då vill jag väl inte. Men jag skulle försöka hitta någon hobby. När vi bodde nere i Lund, jag och min fru, då bodde vi på en gård, så då hade vi både får och höns, så det fanns inte tid med någon hobby, utan då var hönsen min hobby, kan man säga. För det är ju inte bra när jag märker själv att jag har jobbat hårt en vecka, kommer hem sent söndag kväll, och det första jag gör då är att jag börjar fundera på predikan till nästkommande helg. Jag menar, då är det inte bra, att man måste verkligen vara ledig, acceptera och vara ledig.
Tack så mycket Jonas att du kunde komma hem till mig, och lycka till med framtida projekt.
Ja, lycka till. Jag ser fram emot att du ska skriva.
Det kommer kanske. Ja. Nu är podden som gäller. Tack så mycket.
Bra, tack.